Låt oss läsa texten från Apostlagärningarnas andra kapitel och 25:e vers. Ty David säger med tanke på honom, alltså med tanke på Jesus. Ty David säger med tanke på honom, jag har haft Herren för mina ögon alltid. Jag är på min högra sida för att jag inte ska vackla. För den skull gläder sig mitt hjärta och min tunga fröjda sig och jämväl min kropp får vila med en förhoppning, den att du inte ska lämna min själ åt dödsriket och inte låta din helige se förgängelse. Du har kungjort mig livets vägar. Du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag kan väl fritt säga till er om vår stamfader David, att han är både död och begraven. Hans grav finns ju bland oss ännu idag. Men eftersom han var en profet, har visst att Gud med ed hade lovat honom att av hans livs frukt sätta en konung på hans tron. Därför förutsåg han att Messias skulle uppstå och talade därom och sa att Messias inte skulle lämnas åt dödsriket och att hans kropp inte skulle se förgängelse. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå, därom kan vi alla vittna. Och sedan genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern undfått den utlovade helige anden har han utgjutit av här sen och hören. Tror du att Gud kan förvandla en tragedi till en välsignelse? Jo, det kan han, och vi kommer att beröra detta här i programmet. Konungadömet i Israel får en mycket central placering i Bibeln. Och frågan blir den här: vem ska vara konung i Israel? Jo, det ska den vara som Herren utser. För det första, Gud vill vara konung över sitt folk. Vi läser från psalm 103, den 19:e versen. Herren har ställt sin tron i himmelen, och hans konungavälde omfattar allt. Ja, Herren är konung, gott och väl, om inte den mänskliga svagheten hade kommit emellan. Guds konungavälde är så stort, så omfattande, så starkt, att det uppfyller hela Guds personlighet. Alltså kan man inte säga att konungaväldet är en del av Guds natur, utan fast mer är det en fullständig uppfyllelse. Gud är på samma gång den fullständiga nåden, den fullständiga trofastheten, den fullständiga kärleken. Och som här då, den fullständiga konungavärdigheten. Och om vi nu byter ut ordet fullständig mot fullkomlig, så kan vi förstå något av varför det är så. Och det är ju helt fascinerande med denna fullhet. Det är som med Jesus på Golgata. Han är templet. Han är överste prästen, han är offret, och allt dessa tre på samma gång och går inte att åtskilja. Så vi har att göra med en fullkomlig frälsning, ett fullbordat verk i Jesus. Du och jag, vi lever i styckverk, lite av något och lite av något annat. Och vi får liksom skifta mellan det ena och det andra för att fungera. Men inte så med Gud. han är fullkomlig. Och en dag ska vi få uppleva detsamma. Styckeverken försvinner när det fullkomliga kommer. För styckeverken tillhör tiden, men det fullkomliga tillhör evigheten. När konungadömet infördes i Israel så skedde det på folkets önskan och begäran och inte på Guds initiativ. Vi har det nedtecknat i Första Samuelsbokens 8:e kapitel. Och jag läser från 4:e versen. Då församlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama. Och de sa till honom, du är ju nu gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en konung över oss till att döma oss så som alla andra folk har det. Men det misshagade Samuel detta att de sa då, giv oss en konung för att han må döma oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel, lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat. Är det de inte vill att jag ska vara konung över dem? Så som de alltid har gjort. Från den dag då jag för dem upp ur Egypten ända till denna dag är det de har övergivit mig och tjänat andra gudar, så gör det nu och mot dig. Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högerligen varna dem och förkunna för dem den konungsrätt som kommer att regera över dem. Detta kan inte beskrivas på något annat sätt än som en tragedi, att folket inte vill ha Herren såsom konung. Och nu låg det framför ett mycket omfattande och långsiktigt arbete för Gud att åter få konungavälde över sitt folk, och då genom sin son Jesus Kristus. En tragedi som kommer att vändas till något gott. Ett evigt konungadöme med konungarnas konung och herrarnas herre Jesus Kristus. Men här har vi att göra med ett mänskligt initiativ. Ett mänskligt handlande av destruktiv art. Som för med sig så mycket onödvändigt elände. Vi ser lite vidare ner i texten här i Första Samuelsbokens 8:e kapitel. Nej, en konung måste vi ha över oss. Vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en konung som dömer oss och som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Ja, vi och vårt, som alla andra folk, en konung som drar ut i spetsen för våra krig. Och det blir ju något helt annat än när Herren får vara spjutspetsen mot striden mot det onda. En snarlik situation uppstod redan under ökenvandringen, när de 12 spejarna kom tillbaka efter att bespejat landet, och 10 av dem talade i otro. Vi kan inte draga upp mot detta folk, till det är oss för starka. Och så talade man illa om det land man bespejat och såg bara på det mänskliga omöjligheterna och glömde Herren som ville strida för dem. Vad såg dessa spejare? Ja, de hade inte haft Herren för ögonen, utan otrosbergen blev större och större för varje iakttagelse. som det blir när man bara ser på jord och värld och inte lyfter sin blick för att ha Herren för ögonen. Resonemanget blev ju väldigt nedtryckande när man säger som så: det är ett land som förtär sina innebyggare. Och vi såg, säger de, ett resligt folk. Ja, vi såg där jättarna, Anaks barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var så som gräshoppor. Och sammanlunda tyckte det om oss. Och så landar man i förtvivelsen, i det omöjliga. Och i den situationen uppstår tankar om återtåg mot Egypten. Så de säger till varandra: låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Men det blev ju, Gud vare lov, inget återtåg. För Gud vände på situationen. Så vandringen mot löfteslandet kunde fortsätta. Och när vi nu talar om konungaväldet i Israel, så tar Gud initiativet i denna tragiska situation. Gud, han ska nog föra sitt verk till en fullständig seger. Men det kan uppstå personliga tragedier undervägs om vi tar saken i egna händer och inte lyder Gud. Detta är Saul, Israels första konung, ett varnande exempel på. Han började i anden men slutade i köttet. Han som trädde in i tjänsten med den största ödmjukhet men trädde ur den i en förödande stolthet. Konungavärdigheten kommer med smörjelsen. Samuel tog sin oljeflaska och gett olja på Sauls huvud och kysste honom och sa: se, Herren har smort dig till förste över sin arvedel. Det är något alldeles oerhört med smörjelsens betydelse för tjänsten. Det är något annat det än att bli insatt av människor med återtågsplaner. Smörjelsen ger en framdrift efter Guds vilja. Saul, han kom med profetisk hänryckning. Som man sa, här och Saul bland profeterna. Och när Guds ande så kom över honom, så förvandlades han till en annan människa. Du förstår, det ligger en oerhörd förvandlingskraft i smörjelsen, den helige ande. Den bryter begränsningar och sätter oss i stånd att tjäna Gud efter hans vilja och uppdrag. Och så lät Herren omständigheterna sammanfalla så att Saul blev konung i Israel. Men lägg märke till, smörjelsen kommer före att omständigheterna blir lagt till rätta. Det är helt underbart med Guds initiativ. Hur var det nu på syndafallets dag? Den andliga döden hade skett, men Gud väntade inte tills den fysiska döden hade inträffat innan han tog initiativet. Mot kvällningen hörs hans tunga steg i lustgården, i hans uppsökande kärlek till den förlorade människan. Ja, samma dag som syndafallet hade hänt. Och när jag mötte Gud så mötte jag inte en våldsbelägen knytnäve, utan jag mötte Jesu genomstungna hand som drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, och satte mina fötter på klippan. Och han la i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Ja, det ligger så oerhört mycket i Guds initiativ. Gud är nuets Gud, verksam i nuet. Och när han presenteras i Uppenbarelsebokens första kapitel, så heter det som så: han som är och som var och som skall komma. Det är den evige jag är som jag mötte när jag blev frälst. Och det heter: idag är frälsningens dag. Idag är den välbehaglig tid. Och när jag blev frälst så upplevde jag Guds initiativ i mitt hjärta, i nuet. Han sa inte till mig: vänta på bättre tider, utan han grep in i nuet. Han fick hjärtesträngarna stämda till lovsång. Han tog av mig sorgens dräkt och han omgjordade mig med glädje. Och på liknande sätt här: Gud inväntar inte katastrofen, utan han tar initiativet. Och när nu folket har vänt Gud ryggen och inte vill ha honom som konung över dem, så låter inte Guds initiativ vänta på sig, utan han utser en konung som blir smord och var den helige ande kommer över. Jo, visst var det ett mänskligt handlande, en mänsklig tanke, att vilja ha en konung över sig som alla andra folk. Men Gud, han håller på att föra över tragedin på sin egen planhalva. Och det innebär den slutgiltiga insättningen av konungen Jesus Kristus som konungarnas konung, ja, herrarnas herre. Vi ska också säga något om Sauls avfall. Han gick ut över sina befogenheter i en egenmäktighet. Avfallet skedde på offerhöjden. Det var Samuel som skulle förrätta offret, men Saul gav sig inte tid att invänta honom, utan han säger: jag tog mod till mig och förrättade offret. Ja, modiga, men det kan inte betecknas med något annat än övermod. Och här på offerhöjden fick hans kungadöme sitt skepnad. Kungadömet skulle inte bli beståndande för Saul, utan Gud utsåg en annan, en man efter hans hjärta. När det senare kom till strid med Amalek, så visade sig Sauls avfall i det materiella. Han behöll det bästa av bytet, trots att Herren hade sagt att det skulle till spillo ges. Och han trädde liksom fräckt upp och säger till Samuel: jag har fullgjort Herrens befallning. Men Samuel säger: vad är det då för något läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för något läte av fäkreatur som jag hör? Ja, han hade skonat det bästa och det näst bästa av det Herren hade sagt skulle till spillo ges. Och detta med den fromma inställningen att offra åt Herren. Men Samuel slår an tonen med denna oerhörda sanning att lydnad är bättre än offer. Det är så förunderligt med Saul att han kunde hantera sin fars åsnor, men han kunde inte hantera fåren efter Guds vilja. Ja, här handlar det om tillspillogivning av Amalek med dess får och allt annat. Och detta för att skaffa plats åt Israel och dess fårjordar. Ett kännemärke på en ledare och en konung i Israel bör vara trons lydnad och herdesinne. Mose fick lära sig det vid sin svärfader ute i öknen, det han inte kunde lära sig i konungapalatset. Och David blev hämtad från fårajorden där han kämpade mot björn och lejon. Men Saul kunde liksom inte hantera den här sidan, utan han blev fylld av övermod, egenmäktighet och stolthet. Ja, det var något om Sauls olydnad och hans fråntagande av konungadömet. Och låt mig inflika det som kännetecknar Jesu konungadöme är hans omsorg om fåren i hans jord. När Jesus vittnar med den goda bekännelsen inför Pilatus, så säger han: mitt rike är inte av denna världen. Pilatus säger: så är du dock en konung. Och Jesus svarar: du säger det själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen, att jag ska vittna för sanningen. Vilket konungadöme! Sanningens makt, område och rike. Jag säger konungen Jesus Kristus, därtill är jag född och därtill är jag kommen i världen, att jag ska vittna för sanningen. De vise männen kommer till Herodes i hans borg och frågar: var är den nyfödde judakonungen? De skriftlärde hänvisar mycket riktigt till Betlehem. Du Betlehem, du judiska bygd, ingalunda är du minst bland judafurstar. Till dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Och en Herrens ängel kommer till herdarna på deras äng med budskapet: var inte förskräckta, se jag bådar i en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Från himmelens sida så proklameras Jesus som frälsare, och hans frälsare gärning kommer att bana väg för hans konungavälde. Pöbelhopen ropar ut sina korsfästord inför Pilatus: korsfäst, korsfäst honom. Ska jag korsfästa er konung? Vi har ingen annan konung än kejsaren, får han höra. Och där nås judarnas bottennivå i förhållande till Jesus Kristus. med ingen annan konung än kejsaren. Pilatus gör dem till viljes, men inskriften över Golgata korset där Jesus hänger lyder: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och där, halleluja, fullbordas försoningsverket. Det är fullbordat, ropar Jesus ut. Frälsningen tillhör vår Gud och Lammet i evigheternas evigheter. Jesu utgivande när han offrar sig själv på korset är förutsättningen för hans eviga konungadöme. Han som var lydig in till döden, ja in till döden på korset, har Gud upphöjt över allting och givit honom det namn som är över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, det som är i himmelen, det som är på jorden och det som är under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Ja, honom ser vi att för sitt dödslidande skull har blivit krönt med härlighet och ära. För att det genom Guds nåd skulle komma alla till del att han smakade döden. Ingen kan framvisa en sådan lydnad som Jesus. Fast en son lärde han lydnad och blev för dem som är honom lydiga upphovet till evig frälsning. Medan Saul fråntogs konungadömet på grund av olydnad, så står Jesus fram och säger: mig är given all makt i himmelen och på jorden. Och David framhåller profetiskt: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag får lagt alla dina fiender som en fotapall under dina fötter. Jesus är alltså frälsare och konung. Ja, Gud har satt sin tron i himmelen och hans konungavälde omfattar allt. Och på hans högra sida sitter hans son, Jesus Kristus, med all makt i himmel och på jord, i ett evigt konungadöme. Och tragedin är vänt till välsignelse genom Guds handlande i Jesus Kristus.